Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay. Den här berättelsen är uppdelad i två avsnitt.
Det var flera bråk som eskalerade och där jag liksom kände att nu är det droppen. Men så hittade han ett sätt att hava in mig igen. Att komma med den mjuka, fina Oscar som jag kände mig så varm av.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Jane. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Jag som sagt, mitt namn är Jane. Och jag som person är väldigt bubblig, glad, entusiastisk. En blandning mellan extrovert och introvert. Men väldigt social överlag. Vad jag tycker om att göra, det är konstnärskap, allt som har med skapa att göra. Allt från dans, teater, musik, måla tavlor, beröra och inspirera.
Hur kommer det sig att du skrev in och ville vara gäst i podden?
Därför att den här podden hjälpte mig jättemycket när jag kom hem från min upplevelse.
Vad är det du kommer berätta om?
Jag kommer berätta för er om min upplevelse i en destruktiv relation.
Kan du börja med att berätta hur ditt liv såg ut och den tiden innan du går in i den här destruktiva relationen?
Någonting som kan vara viktigt att nämna är att det bara hade gått ett år sedan jag kom ut, eller blev dumpad faktiskt, utav min hittills största kärlek. Och jag var fortfarande i läkningsprocess från det. Och han var ju, det var ju en sån storslagen kärlek. Och jag hade i liksom facit inte alls lärt klart. Och i en läkningsfas när någonting är så stort liksom, då, och du inte ännu vet alla verktyg, så kan du ibland ta till med fel verktyg för att escapa den smärtan som du känner. Jag hade tagit mig ifrån många destruktiva saker och relationer i vänskap. Jag hade liksom blivit mer clean. Jag har ju tidigare brukat substanser. Och jag hade slutat med det sedan ett ganska långt tag tillbaka. Och jobbade som vanligt och allt det där. Men relationen med mig själv var fortfarande inte på topp. Eftersom det är en självkärlek liksom. Och en tro på sig själv och en självkänsla och förtroende för att man gör det man vill lova sig själv att göra liksom.
Hur kommer du i kontakt med den här killen som du sen inleder en relation med?
Grejen var ju att Jag blev bjuden på en fest till en kille som jag tidigare har dejtat och som jag tyckte var liksom top notch. Så snygg. Så fantastisk. Jag hade ju som sagt då dejtat honom några gånger tidigare, men det hade inte blivit någonting. Och han var en sån som kom in och ut ur mitt liv. Och så hade han då bjudit mig till en rackartygsfest, kallade han det. Han bor så fint. Så jag tog mig dit själv, för jag hade ingen, jag hade inga vänner som var up for fest. Liksom. Man kan ju ha olika vänner för olika saker. Så vid den tidpunkten så hade inte jag en sån vän. Så jag åkte dit själv. Och väl på den här festen då så är den här killen som då heter Oscar där. Och jag minns första ögonblicket liksom när jag ser han. Så min första inblick på den här andra killen då som höll i festen som jag dejtat tidigare. Den var ju som vanligt wow. Kände en extrem attraktion. Men när jag såg den här andra killen då, Oscar, så var min första känsla nej, inte min typ. Men killen som höll festen då, han presenterade oss. Man hälsar ju som man brukar. Och festen fortgick och det dröjde inte så länge. Jag gick upp. Ibland blir det ju så, man är social och sen så vill man ta en liten paus. Och då gick jag upp på hans fina terrass som han har längre upp på sin mark. Och satte mig där för att ta en cigg. Och då gick jag upp, då passerade jag på vägen upp dit. Han som har festen. Och han satt bredvid Oscar då. Men mitt hopp var ju att han som hade festen skulle följa med mig upp. Men det gjorde han inte. Utan det gjorde Oscar. Och jag blev direkt irriterad. Liksom. Ska du komma upp hit? Kom inte hit och försök, tänkte jag. Man kommer upp dit och slår sig ner och försöker minnas vad det var det första han sa. Han sa något i stil med, vad har du för planer i sommar då? Ja, jag ska jobba, sa jag. Jag jobbade hela sommaren utan semester. Och som sagt så var jag inte intresserad av honom, så jag ville markera ganska hårt. Och då började han liksom så här, nej, inte ska du jobba. Du som är så, han sa så mycket cheesy saker som, men liksom, du som är så, sånt som man ändå fattar det, liksom, nej, det där går inte hem. Men liksom, ja, du är så snygg och du är det där och lalala. Du ska väl göra, du har väl ännu bättre saker du kan hitta på, liksom. Nej, så är det inte för alla människor. Vissa måste jobba, liksom. Och jag tyckte bara att det var en sån töntig sak att säga. Så min första känsla av Oscar var verkligen att det, usch, det var fel känsla. Det var inget som lockade mig eller som kändes bra alls överhuvudtaget. Men, och jag minns inte hur länge vi satt där. Jag tror inte vi gjorde det så länge. Men jag minns att han sa ju väldigt tidigt till mig där uppe på platsen att jag är pokerspelare. Det var första gången jag träffade någon som var pokerspelare. Så därför hade jag inga förutsatta meningar om det yrket. Och han sa det på ett sätt som, ja, men som att han liksom ville impa på en. Och då tänkte jag också sådär, vilken stekare liksom. Men han märkte nog att jag inte blev impad. Att jag kanske himlade med ögonen. Inte medvetet, men att han märkte nog min reaktion på att okej, det här impar inte på henne. Sen gick festen. Jag försökte hålla mig undan honom. Jag tyckte inte. Jag kände obehag liksom när jag var nära honom. Jag kände att han hade ögonen på mig. Och om jag skulle passera honom så kunde han liksom säga, hej, där är du, lägga armen om mig och liksom Och jag slingrade mig ur och hej hej. Och så gick jag vidare liksom. Och sen så, vi hade ju, det var en stor fest och den varade under liksom loppet utav nästan 12 timmar. För det började på dagen och slutade liksom sent på natten. Sådär. Och då, så vi gick ju till vattnet och badade och så vidare och så vidare. Och jag hade ju egentligen mina ögon riktade mot han som hade festen. Men det hade ju många andra tjejer också.
Mm.
Och då, istället då för att liksom så här, ja men varför skulle inte jag också kunna ta en chans? Eller inte? Så tänkte jag, det här är ju för sig inte en dålig tanke, vill jag bara påpeka. Att liksom, om han är intresserad kan han komma fram till mig också. Det är en bra tanke. Men det är inte en fel tanke att tänka att jag har väl också rätten att ta min chans. Om jag vill. För det gjorde jag ju inte.
Mm.
Så jag släppte honom och höll mig bara till att socialisera. Och det var jättetrevligt. Träffade fina tjejer och andra människor där.
Mm.
Men kvällen går. Och han närmar sig mer mig ännu mer. Och så var det ett tillfälle. Jag satt och pratade med en annan kille där. Bara vänskapligt liksom. Och vi hade jättekul och jag hade ju fått höra några goda ord om Oscar. Och då blir man lite smått varm. Okej, jag kanske är för snabb med att döma liksom. Och såklart är det ju så här att man ska ha ett öppet hjärta. Det är fördelaktigt. Men det är också fördelaktigt att vara på sin vakt. Har man ju fått lära sig. Men för mig var det ju mer så att, och det kan jag komma in senare på, men det är som att jag har ganska inprintat mönster av att ge folk för lätt en chans för stort, för mycket liksom. Och för snabbt. Och det blev ju så då. Han kom in där i tältet när jag satt och pratade med den här killen. Och han, och då, ja, då slängde han killen som jag pratade om nu. Har du träffat Oscar? Har han berättat för dig om alla de här upplevelserna som han har varit med om? Och han har ju sjukt mycket bra historier. Oscar, kan du inte berätta om den gången? Typ så här. Och så inleddes konversationen på det sättet liksom. Och då blev det ytterligare en liten uppvärmning så där. Sen gick den här killen ut då. Och då kände jag, nej, nu är jag ensam med Oscar här. Och då skulle jag också ta min chans att gå ut. Och då la han handen på min arm och sa, snälla, ser inte du att jag försöker nå dig här? Kan inte du bara sätta dig ner och ge mig en chans? Allt jag ville bara få prata med dig lite och lära känna dig. Och då blev man ju lite tagen där då på sin flykt. Och då gjorde jag det. Jag satte mig ner och så började vi prata. Och den här gången så mötte jag ju en lugnare, mer vad som såg ut att vara inkännande Oscar. Och utan att gå mer in på detalj på det så blev ju det liksom mer den där riktiga ingången till dörren av våran relation där på festen. För sen satt vi nästan ihop resten av kvällen. Men då kom ju det första, inte det första, det första röda kortet var min instinkt. Men ett annat rött kort dök upp. Och det var ju när han och några andra på festen, bland annat han som hade festen som jag då var intresserad av, tog upp att vi har substansen MDMA här. Och för de som inte vet vad det är för substans så är det en, den kallas för en kärleksdrog. För den är väldigt kärleksfull. Och beröring och liksom sånt blir väldigt, man blir så lugn och mysig och kärleksfull. Och det kan ju vara väldigt farligt i fel umgänges närvaro liksom. När det finns människor som har felaktiga intentions med dig. Och jag fångades utav att liksom alla andra, liksom även om jag hade alltså jag hade inte tagit just den drogen på väldigt lång tid, på årstid, för att jag väldigt, alltså jag är anti den drogen. Och jag hade ju redan fram tills den här frågan på festen öppnat upp mig lite om liksom typ att jag hade slutat och ville hålla mig undan. Och när jag då fick frågan så sa jag att jag har inte tagit detta på väldigt länge. Och ja, men det, ja, men jag föll för det och jag tog det. Och vi, och då blev det ju direkt en chans för honom att närma sig mig ännu mer. För det blir ju, om du redan är en öppen bok, så blir det ju flera öppna böcker i den substansen. Och en historia som jag delade med mig till honom av var min absolut, inte största kärlek nu, men min första kärlek som inte lever längre. Och vilken plats han hade skapat i mitt hjärta. Han hette Valentin. Och den punkten kommer också visa sig vara en punkt han använde sig av senare. Men det var en av de sakerna jag berättade. Och helt ärligt så minns jag inte så mycket. Jag vet inte om det är att jag har förträngt vissa saker från den här kvällen. Men vi satt ju fast efter detta. Jag kommer ihåg att han frågade om jag ville gå och bada i sjön igen. Och då gick vi till sjön. Och där så försökte han ge mig alltså en kyss. Men han frågade inte innan, utan plötsligt var han bara där och kysste mig. Och jag kommer ihåg att det kändes inte bra. Så jag liksom ryckte ifrån mig. Och så gick vi tillbaka till festen och då höll jag mig undan igen från honom. Och så kommer jag inte ihåg hur det blev sen, men sen lyckades han liksom bli den här lugna Oscar igen och hava in mig. Sen hamnade vi på en brygga, kommer jag ihåg att vi satt på. Och så pratade vi och så sa han då liksom, ja men förlåt för innan, men jag vill bara, jag kan inte hejda mig, jag vill så gärna ge dig en kyss. Skulle jag kunna få ge dig det igen? Och då sa jag till honom att jag tyckte inte om sättet du kysste mig på. Det kändes inte skönt liksom. Jag uppskattar när du kysser mig på ett sånt här sätt. Det är såna här kyssar jag tycker om liksom. Och då svarar han mig så himla bra. För då säger han att tack, vad glad jag blir att du berättar för mig hur du vill ha det. Det är ju kommunikation. Det är precis så kommunikationen ska vara liksom. Och det svaret var precis det jag ville höra. Att det är ett korrekt svar. Det är ett bra svar liksom. Så då fick jag upp ögonen på honom. På grund av att han liksom tog till sig det jag sa. Och ändrade på det liksom. Och det är ganska jobbigt att berätta det som kommer hända sen. För den här substansen som sagt, den släpper på många av dina spärrar. Och det skedde en sexuell grej liksom. Men det var ju på mig konsent också. Men jag kommer inte ihåg hur jag, för det var ju inte mitt initiativ. Och det var inte jag som, vi hade aldrig sex, men det liksom, jag gav han en avsugning i skogen. Och det kändes så utanför min karaktär. För det är verkligen, jag hade lätt kunnat göra det. Alltså i ett förhållande med någon som jag älskar liksom. Om man vill vara lite wild and crazy. Men inte på första gången. Och jag kan inte minnas hur han övertalade mig till det. För det var inte min idé. Någonting som jag glömde nämna i innan den här händelsen där jag gav en avsugning i skogen, det var att jag gick in på den här killen jag var attraherad av hus. Och han hade då gått in med en tjej i ett rum. Och det var uppenbart att de var intima med varandra. Och då blev det, då trillade ju också en sån här glaspolett ner liksom att, ja, där gick min chans. Och så, då blir det ju dels då att han, Oskar, är förförisk mot mig. Att liksom, ja, då är han nummer två helt plötsligt. Jag är sårbar för att jag har, jag har fortfarande känslor kvar för mitt ex. Men så blev jag bjuden på en fest där jag skulle träffa killen jag var så attraherad av.
Som han är, som håller i festen.
Ja, precis. Han heter Johan. Och jag var ju så attraherad av honom och hade som sagt hittat honom. Så då blev det liksom, jag har fortfarande känsla för mitt ex. Men får en chans att träffa en kille jag tidigare varit intresserad av. Och tänka, ah, men gud, nu kanske den nya dörren dit öppnas liksom. Men så blev Johan upptagen. Hittade någon annan tjej på festen. Och då stod Oskar kvar. Och Oskar var ju intresserad av mig. Och gav mig massa komplimanger och ville liksom ha mig. Och jag fick så mycket uppmärksamhet. Och då blev det ju ändå på ett sätt ganska naturligt. Också viktigt att tillägga. När du fortfarande är instabil i dig själv. När du går runt med en sorg i bröstet och på ett sätt kanske känner dig desperat efter lycka liksom. Men det slutar med att Oskar är ju pokerspelare, så han har ett hotell i stan. Så vi åker hem till honom. Nu kommer dit så har han ett fint badkar. Jag vet, när jag dejtade Johan, då brukade han alltid sitta och massera mina fötter. Och han var så bra på att ge fotmassage. Oj, oj, oj. Men det var inte Oskar. Han försökte, men nej, det var han, jag vet inte. Han försökte kanske vara lika bra som Johan, men det var han inte. Det var inte alls lika bra. Så det var liksom en sån besvikelse för mig, för att jag ville att han skulle vara bra. För jag ville ju att det skulle få vara min tur till lycka liksom. Så jag ville ju på något sätt intala mig själv att han är bra liksom. Och så skulle vi sova. Och jag var ju inte redo för att ha det intima. Jag var väldigt fastställd på det liksom. Så att den här avsugningen som hade hänt i skogen, alltså, det måste varit i piken av substansen eller någonting. Det är väldigt blurry när jag tänker på hur det ledde dit liksom. Men när vi kom till bedtime liksom, när det var dags att sova, då hade ju det lagt sig. Och jag var trött och mer klar. Och inte så attraherad längre liksom. Och då när han visade att han ville vara intim, då sa jag att jag inte ville liksom. Och ja, vi la oss för att sova, men jag tycker om att bli skedad. Det är mysigt, få bli kramad när man ska sova. Det var okej, det var bara att han började gnugga sig mot mig. Och det tog jag direkt som att, ja men, då har ju du inte lyssnat på vad jag precis sa. Har jag sagt det en gång så ska du inte göra det igen liksom. Och då sa jag till han att, vet du att, för att jag upplevde att han försökte ganska mycket. Och då vände jag mig till och så sa jag till på ett ganska hårt sätt att liksom, du skrämmer mig när du inte lyssnar på vad jag säger. Jag ska inte behöva säga det mer än en gång. Vi känner inte varandra så pass väl heller. Och då bad han om ursäkt så mycket och att det inte var alls mening att få mer känna så. Så la vi oss till att sova. Och sen dagen efter så var det ju mysig hotellfrukost och så var det spa på hotellet. Så då gick vi och spade och hade det jättetrevligt och han ville att jag skulle stanna där hela dagen. Och jag stannade ju där längre än vad jag hade tänkt och då hade vi ju liksom så i den miljön med. Det är på ett spa. Det är lugnt, det är härligt. Då öppnade jag upp mig för tidigt. Och jag vet inte hur det kom upp, men jag tror det är att vi bara går runt och pratar om liksom våra liv, försöker lära känna varandra. Han berättar om erfarenheter av sina liksom, och att han älskade att han var sportig och så när han var liten. Och så kom vi in på att jag när jag var liten då blev psykiskt misshandlad av min styvmamma. Och då berättade jag för honom om vilka härskartekniker hon hade. Och de specifika sakerna kunde ju vara liksom att hon tryckte ner en på ett hårt och brutalt sätt för att sedan kompensera det genom att laga din favoritmat och för att du ska få dåligt samvete och stryka ett streck. Inte att du av en vuxen ska få ett förlåt för att jag fick dig känna så eller prata om vad det var som hände, utan bara att du, jag får trycka ner dig, du får må skit och sen ska du komma ut hit och vara tacksam för jag har lagat din favoritmat. Men that's it liksom. Och det kunde vara ganska liksom, jag berättade för honom om några händelser som hade hänt då i barndomen som var lite starkare och liksom hur den har tätt sig liksom. Och då fick ju han en inblick i hur hon har gjort mot mig. Man kan ju se röda flaggor, men ändå inte, för han var ju väldigt mån om att hålla uppe en fasad. Han lärde ju sig tidigt att okej, det här imponerar inte på Jane. Så vad är det som imponerar på Jane? Men det är mitt hjärta. Det är att jag bryr mig om människor. Så då målade han upp en bild av sig själv och berättelser som jag inte vet om de är sanna liksom. Han har gått och men liksom köpt mat åt hemlösa människor när han har rest och varit utomlands, och att han drömmer om att gå och göra välgörenhetsjobb och alltså använda sin ekonomi till att bidra liksom. Det var ju någonting jag tyckte om. Han, allt jag sa att jag tyckte om sa han också att han tyckte om. Han var väldigt övertalande på det sättet att den framtidsbilden jag hade, min dröm liksom, den delade han. Och att du förstår inte, sa han till mig. Du förstår inte Jane, men det, vet du hur ovanligt det är att man stöter på en människa som har så mycket gemensamt? Du, under hela min livsstil, för han är ganska mycket äldre än mig, så har jag aldrig mött någon som har så mycket som jag söker liksom. Det här bara måste gå liksom. Han bara tänker allt vi kan göra tillsammans. Och så målade han upp massa scenarier som han visste att skulle passa dem jag drömde om liksom. Men vecka efter första veckan då. Efter en vecka efter att vi har träffats så är vi på en fest. Och då har det bara gått en vecka. Då drar han upp en sak som är ganska viktig. Som han senare också kommer använda sig mer utav. I ett sätt att liksom hålla mig i schack. Det är han är på en fest. Jag vet inte om det är födelsedagsfest eller midsommarfest, minns inte. Men det blir MDMA igen. Och jag sitter med ett bord, vi äter. Och sen så helt plötsligt så säger det här gänget. För vi hittade, vi var ju med ett gäng tillsammans då. Och vi var ett ganska starkt sommargäng som hade hittat varandra och vi skulle ta över världen känslan, den känslan. Och vi alla hade så mycket gemensamt också. Och det var så kul att prata med dem, men så sa de, ja du, Oskar vill prata med dig. Han försöker få tag i dig, kan du gå upp till honom? Och det gick upp till honom och han satt där så fint ute på den här naturliga vackra platsen. Och när jag hittade honom så sitter han och gråter. Och jag vet inte om det är för att han, jag tror han märkte, han vet ju att jag har dejtat Johan. Och han vet att jag fortfarande är attraherad av Johan. För det har jag varit ärlig med. Så jag vet inte om det var därför han drog den här linen. Men idag hade jag ju inte fallit för en sån line. Men det gjorde jag då. Grejen är att han är ganska lik Valentin som dog. Min första kärlek. Så jag kommer upp dit. Han gråter. Och han bara, jag kan bara inte släppa det här. Jag måste berätta det här för dig. Jag är ju då... Alltså, jag skulle säga att jag både vetenskapligt och spirituellt lagd. Men jag var mer spirituellt lagd än vetenskapligt då. Och kunde lättare falla för den här. Och jag tror det var därför han sa detta då. Och det han säger, det är att... Jag tänkte jag ville att säga detta egentligen sen... Ja, några dagar efter att vi hade träffats första gången. Men jag gick in på din Instagram och scrollade igenom allt... Och hittade till slut bilden på Valentin. Och så fort jag såg Valentin så började jag gråta. Oavbrutet. Så jag är inte en person som gråter. Liksom. Och jag bara grät och grät. Jag kunde inte sluta det. Liksom. Jag kunde bara liksom... Han är ju lik mig. Liksom. Det är som att jag... ser han i mig liksom. Han är ju liksom lik mig. Och det känns som att han är en del av mig liksom. Och det känns så fel att tänka på det nu. Men för det, ja, det så är det absolut inte. Och det är ett väldigt fult kort att dra. När det är en sån nära person som har en sån ofantligt stor plats i mitt hjärta. Att utnyttja Valentin för att jag ska få upp ögonen för honom är lågt. Och en taktik. Efter det så kommer sommaren. Den är ju redan där i och för sig. Men vi umgås oavbrutet väldigt mycket samtidigt som jag jobbar väldigt hårt. Han är väldigt snabb också med att liksom... erbjuda att jag ska få ta hans ena bankkort. Ha med mig det. Jag kan få låna hans taxiapp liksom. Så jag kan få betala, alltså, ta taxi i hans namn. Så det dras på hans pengar. Så fort jag ska hälsa på honom och allting. Jag behöver inte gå. Han menar på att. Varför ska du handla för dina pengar. När du vill ha mat. Handla för mitt. Alla såna här små saker. Och det kändes ju inte. Bra i början. Så jag höll mig bara till taxi när jag skulle hälsa på honom. Men det här var någonting som var konsekvent och väldigt ofta. Som att han ville liksom att använd mina pengar. Gör det. Vecka 3 så har han... Jo, han sa ju jag älskar dig där. Efter en vecka var första gången. Och sen vecka 3... Då träffade han min mamma och min bonuspappa första gången. Och han såg till att göra det väldigt trevligt. Så vi mötte upp dem i stan när de var ute. Och det var ju sommar och härligt väder. Så han bjöd dem lite på att dricka. Och var jättetrevlig och såg till att vara väldigt kärleksfull mot mig. Och så. Vi hade precis innan det mötet också varit på hans brors... klubb och haft det trevligt och liksom, och då hade vi haft en familjedag lite grann liksom, och då tyckte han att det var perfekt tillfälle att fråga, men du, tycker du inte nu att vi bara ska call it liksom, call it a relationship liksom, och plötsligt så var vi ett förhållande och jag ifrågasatte det inte. Någonting jag vill påpeka också det är att i den här tiden så har jag precis också fått veta på att min stora kärlek, Julian, som då tog slut för ett år sedan. Jag har precis fått reda på att han har blivit tillsammans med en jättefin tjej. Och det var över ett möte så han sa det till mig själv. Och då tänkte jag liksom, nej men gud, har du gått vidare från mig? Har du hittat en kärlek? Och du beskriver henne som fantastisk. Det måste ju mitt också vara då. Jag med! Ja, jag mitt är också jättebra. Jag är också lycklig. Och då blev det ännu mer en drivkraft för mig att nu måste det bara vara min tur. Mitt liv kan inte falla ihop så här. Mitt liv kan inte gå störtvägen. Nej, ja, mitt liv ska ju vara bra. Nej, nu ska det vara min tur liksom. Så chop chop, tiden går. Det är väldigt mycket hotell. Jag jobbar fortfarande väldigt mycket så jag pendlar från stad till stad. Det är fest igen. Jag ska ställa ut mina tavlor på den här festen och vi träffar liksom, det är mycket vänner och jag har ju börjat notera liksom att han har, jag tycker inte han är så empatisk av sig. I sättet han kan slänga ur sig kommentarer ibland utan att tänka sig för. Eller medmänsklig liksom. Saker som för mig är självklara att tänka på. Att liksom ha andra människor med mig i tanken liksom. Att vara en medmänniska. Det var inte han kapabel till liksom. Det var lite saker då som jag hade börjat lägga märke till och så vidare. Men det är fest efter fest, hotell efter hotell. Han hade ju hela sommaren pratat om att liksom vi skulle dra iväg på resa. Det här gänget då som vi hade under sommaren. Som alla liksom gillade träning. Och jag hade ju sagt till Oscar att jag det var viktigt för mig att fånga dagen tidigt. Inte vara uppe hela nätter för att gå upp när solen hade gått ner. Utan tvärtom liksom. Vara produktiv och jag var också väldigt mån om att prata om hur jag vill och önskar att en relation ska se ut. Att det är ge och ta. Och han var väldigt sådär, han tjatade väldigt mycket på mig. Han tyckte inte att jag skulle jobba. Han tyckte att jag skulle sluta jobbet direkt. Men det var jag som höll i mig att liksom jobba kvar sommaren ut. För det var ju de här planerna då som han tidigt började så här smida. Att, nej men vi ska iväg. Vadå var det här? Du har ju mig nu. Och jag vill ha dig resten av mitt liv. Jag vill att du mamma till mina barn. Rajta tajta liksom. Du ska ju med mig. Och vi drar med. De ska ju också utomlands sen gänget. Vi tar med dem också. Vi möter upp dem. Jag känner en som har en ö liksom. Han drog de graderna utav visuella bilder. Och man blev ju helt. Aha. Finns den här livsstilen? Är det här min tur liksom? Finns detta liksom? Det här typiska, lite bra för att vara för sant liksom. Anyway, vi hade ju bott på hotell och haft massa hotellfester och jag märkte att det går inte så bra att stanna på de här hotellerna. Det kändes som att han hade ju fester ibland som gick över styr och då kunde hotellpersonalen komma upp och skälla ut honom och han kunde stå och ta det utan dåligt samvete. Jag hade ju krypit ihop och liksom bönat och bett om förlåtelse liksom. Men han gjorde inte det. Han hade så lätt för att ta sånt. Så till slut då, i augusti någonstans, så började vi titta på Airbnb istället. Och det var han väldigt så här, men vi tar det i ditt namn. Ja, vi tar det i mitt namn. Vi bodde i flera olika typer av Airbnb. Och även där lade jag märke till att det var i mitt namn. Och då tycker jag att, eller det är självklart att han ska respektera det. Oavsett, han är någons hem, då ska han respektera deras hem och måna om deras hem. Han månade varken om deras hem, prylar, föremål eller om mitt namn i Airbnb. Idag är jag blockad från Airbnb för att han saboterade saker. Vi började bråka under loppet av flera gånger. Bråk som eskalerade. Det var aldrig fysisk misshandel, det var psykisk misshandel. Han gick ju från att liksom överösa mig till att bryta ner mig. Och det kändes som en härskarteknik av honom att aldrig slå mig. För att han sa det, liksom. Men jag slår ju inte dig. Vad menar du? Jag är jättesnabb mot dig. Här gör dig detta, 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 detta. Och jag vill ge dig hela detta och så här, lalala. Men jag slår dig inte, liksom. Och då blev det typ som att... Det var flera bråk som eskalerade. Och där jag liksom kände att nu är droppen. Nu är det droppen. Men så hittade han ett sätt att hava in mig igen. Att komma med den mjuka, fina Oscar. Som jag kände mig så varm av och sånt. Han tog mig till sin hemstad. Där jag fick träffa hans familj och släkt. Och där han ville få mig att känna mig som den utvalda och hela det och fina middagar och allt skulle vara fint. Men jag kom ihåg att det var en specifik konversation jag hade där med hans mamma. För hans mamma gav mig en inblick i hur han var som barn. Aggressionsproblem. Och hur han i sporten han utövade kunde tappa det. När det inte gick bra. Och då, det var liksom inte ett liten tappade ilska. Utan att han skulle sabotera någonting. Och så kom inte ihåg hur vi kom in på det. Men vi pratade om relationen eller någonting. Och så jag kom bara ihåg något som fastnade i mig. Det var att hon sa. Ja, men ibland är man ju kanske lite för olika. Sa hon. Och det kändes som att hon antydde det till mig och han. Ja, det var svårt att få en inblick för jag pratade inte så mycket. Hon kändes lite mer introvert. Men medans Oscar var väldigt mån om att liksom, gud vad mina föräldrar älskar dig och gud vad de bla la 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 la. Så var det på något sätt som att det kändes som att de var lite chockade kanske över att vi hade hittat varandra. Det är svårt att säga. Men ja, så vi är i augusti. September närmar sig. Vädret ändrar sig. Och vädret till hösten tyckte Oscar inte om. Och han ville stört snabbt därifrån. Så fort utomlands som möjligt liksom. Han hade pratat om ett land han älskar. Och den här staden då i det här landet. Det är hans favoritstad och... Allt som finns i den här staden är saker som inte lockar mig. Jag är en naturmänniska och lockas ut av landskap och sånt. Så att vi kom överens om att vi kan dra dit, men bara i loppet av 2 veckor så drar vi vidare sen. Liksom. För han var ju fortfarande så här, nej men jag vill det du vill också. Ja, jag älskar också landskap och det där. Ja, nej men... Innan allting då, det har eskalerat till bråk vissa gånger då och så var det ett bråk specifikt där det var en konsert vi gick på med vårt gäng. Och den här konserten, mycket av bråken handlade ju om att han inte levde upp till det vi hade pratat om att en relation skulle se ut. Att vi skulle dela lika på att hålla det fint hemma. Och självklarheter. Att respekt överlag, alltså självklarheten i vardagen, men det handlar ju om respekt, att han ska lyssna på mig. Att han, så om han lyssnar på mig så han kan se mig för att verkligen kunna respektera mig, så att vi ger och tar. Och det var så många gånger som han inte gjorde det. Och när det blir den här snöbollseffekten, bara liksom... En sak där, en sak där, en sak där, en sak där. Och det exploderar. Och till slut sitter jag och skriker på golvet och tänker, vad är det för fel på mig? Plötsligt så sitter jag och skriker på golvet. Och plötsligt när jag sitter på golvet och skriker och hyperventilerar och förstår inte vad det är som händer, så har han mage att stå över mig och säga, det är någonting som inte är rätt. Du behöver gå och söka hjälp för det här. Att han vänder det till att det är jag. Fast det är han som får mig känna så, för att han på gång sviker sina löften och inte lever upp till den bilden han har lovat. Han får mig att bli kär i en falsk bild av honom som inte existerar. Vi går på den här konserten. Han har lovat mig att han ska inte dricka och han ska bete sig och han ska undvika alkohol allra första främst liksom. Det har varit stenhård med. Och då han bryter alla löften. Det är en fin konsert, det är ett väldigt fint ställe. Jättefint ställe. Och han har en vape med THC-olja i. THC-olja är något som kommer från cannabis. Du ska inte vejpa någonstans inomhus, restauranger och fina platser, men han gör allt. Han beställer in flaskor med alkohol till hela bordet, specifikt till sig själv. Och när vi sitter och lyssnar på den här fantastiska livemusiken med den här väldigt stora alltså artisten, då tar han fram sin THC-olja, alltså vape, och börjar vejpa. Och det luktar. Och jag blir så... Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men hur kan du göra så här mot någon? Jag kan inte begripa mig på vad det är jag ser. Alla de här händelserna, och den här specifikt, ledde till att jag... Det är ett av våra största bråk någonsin, liksom. Som gjorde att jag gjorde slut med honom. Jag hade tappat det. Jag orkade inte mer. Och jag hörde av mig till våra gemensamma killkompisar, bland annat Johan då. Och de jobbar med någonting som har med väldigt mycket välmående och sånt att göra. Så de åkte hem till honom. Jag sa att jag har gjort slut. Jag vill inte ha något mer med honom att göra, men jag är fortfarande orolig för honom. Han hade ju liksom spelat på mitt samvete och hotat några gånger med typ att ta livet av sig. Så de åkte hem till honom, pratade med honom. Jag hade gjort slut, jag ville inte se han mer. Men han slingrade sig in fortfarande via mitt dåliga samvete liksom. Av det här att tycka synd om mig liksom. Och jag vet inte hur han gjorde det. Det kan vara så att jag hade några saker kvar där som jag ville hämta. Men han bokade ett av de dyraste ställena, av dyraste hotellen som finns i en av våra storstäder här i Sverige. Och det var så fint och storslaget och återigen utvald liksom. Och hade väl kanske någon strategi då om hur han skulle fånga tillbaka mig. Jag kommer dit och vi pratar ut. Och då hade även våra gemensamma killkompisar varit där innan. Och de berättade för mig vad de hade pratat med honom om. Och liksom de supportade mitt val, men de supportade fortfarande honom och älskade honom. Så det var ju liksom, de visste ju inte allt som jag visste. Så samtidigt så är det så här, hade de varit helt och hållet mina vänner, för jag hade inte känt dem så länge heller, så hade de nog sagt lämna. För att så destruktivt ska det inte vara. Så är det bara. Men han på något sätt så får han mig att känna att liksom, där är hans destruktiva sätt. Han tror sig inte vara värd en kärlek som mig. Min kärlek som är så stor och givande liksom. Han tror sig själv inte vara värd den kärleken. Så undermedvetet så skasar han bort mig genom att vara destruktivt. För att han inte tror sig själv vara värdig. Och han vill ändra på sig och han vill kämpa och han vill göra allt i sin makt. Och kort och gott så slutar det med att han vänder mig. Det finns så mycket detaljer jag inte hinner prata här om. Men ni kan ju föreställa er själva alla äckliga kommentarer egentligen. Som har lett upp, som är så ologiska och förvridna och så ur kontext och så inte kärleksfulla och äkta liksom. du blundar för dem. Du vet sanningen inom dig hela tiden, men du blundar för det. Du väljer att kämpa lite till.
I nästa avsnitt så får vi höra del 2 av den här berättelsen.
Podplay, en del av